Välkommen till ett program som kommer att handla om lite av varje. Det är en stund med PRO Tyresö och med mig Björn Malmberg. Men helgerna kommer naturligtvis att sätta sin prägel på innehållet. Till exempel det första inslaget där PROs riksordförande och Trollbäckenborn Kristina Tallberg medverkar. Pensionärsskatten ska avskaffas, det vill säga skillnaden mellan skatten för en löntagare och för en pensionär med samma inkomst. En julklapp som vi kanske ska tacka PRO för.
Ja, det tycker jag verkligen att man ska göra. Alltså, det här är ju en fråga som vi i PRO har drivit i 10 års tid för att få den här utjämningen. Och det är ju många, jag har 2 tidigare PRO-ordförande i riksorganisationen som har varit med och drivit den här frågan tillsammans med alla medlemmar. Det har varit budkavlar, det har varit demonstrationer, det har varit uppvaktningar och mängder av saker för att få uppmärksamma att den här orättvisan när det gäller skatt mellan pension och löntag, att den måste bort, den här orättvisa skatten.
Men det är om den nuvarande regeringen sitter kvar. Vad händer annars?
Nu har man uttalat ungefär de här tankegångarna också från andra partier. Så att det skulle förvåna mig väldeliga om man inte går hela vägen ut. För man har också sagt att för 2019 så ska man ta ytterligare steg och sen ska det vara helt utjämnat arbete.
Så när man ser dig tillsammans med Stefan Löfven då på bilder i tidningen, då pratar ni om de här sakerna?
Ja, självklart. Och jag menar det som var då när de hade bestämt sig i regeringen, då tog de ju kontakt med oss i PRO och ville, både han och finansministern, för det här kostar ju några miljarder också, ville ju komma ut och finnas i ett PRO-sammanhang. För de visste hur mycket vi har jobbat med den här frågan för att presentera de här nyheterna då. Och då kom de ju till PRO i handen, så att den stora presentationen av det här förslaget som nu har vunnit riksdagens beslut, det skedde då i PRO-villan ute i Haninge.
Om en stund ska vi prata mer med Kristina och hennes arbete inom PRO för oss pensionärer. Den låt vi hör i bakgrunden här, den heter Dans på vindbryggan och den är skriven av Benny Andersson så tidigt som 1989. Och de som spelar, det är Orsa spelmän. Ja, nu ska vi ägna oss åt en annan julvisa, kanske den allra äldsta och som du och många har varit med och sjungit här i samband med skolavslutningar på hösten. Och det är Staffansvisan. Det är en av våra äldsta julsånger med rötter ända ifrån tidig medeltid och den handlar ju om Sankt Staffan och hans 5 fålar. Mycket mer vet man kanske inte om den historiska bakgrunden till den här visan. Men vi ska i alla fall höra den med ett riktigt folkvisegäng från Norrland. Och med den ursprungliga texten, eller en av de ursprungliga texterna. Och med en melodi som vi kanske inte har hört så väldigt ofta.
Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng. Han vattade sina fålar 5. Ira, 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 raderada. Hejsan, låt oss lustiga vara. En gång nu bara sjung faderi och faderulla dig. 2 de voro röda, röda, röda. Det kände väl sin föda. Ira, 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 raderada. Hejsan, låt oss lustiga vara. En gång jul och morgon bara sjung faderi och faderulla lej. 2 de voro vita, vita, vita. ska vara. Och en gång hela året bara sjung faderi och faderulla. Hette han var apelgrå, apelgrå, apelgrå. Den rider Staffan själv på. Ja, 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 ja. Hejsan, låt oss lustiga vara. En gång hela året bara sjung faderi och faderulla.
Ja, du kanske tillhör den här generationen som faktiskt kommer ihåg när det inte var så självklart att man hade dignande julbord och julklappar under granen och så vidare. Därför det var fattigt. Vi hade ett klassamhälle som gjorde att en del människor de kunde inte fira jul på vanligt sätt utan hade det väldigt svårt. Många arbetade ju naturligtvis även över helgerna. Vi ska prata med Eva Lise. Hon är nu 90 år fyllda och hon kom till Stockholm som 15-åring som piga. Och då fick hon arbeta hos rika familjer i Stockholm och sköta deras hushåll. Men det var inte så roligt jämt, va? Du berättade lite grann om en julfirandet.
Ja, då var jag fortfarande jungfru där på Jakob Westinsgatan. Och första julen, det var inte roligt. För vi hade så underbara jular hemma på Öland. Min mor, hon ordnade väldigt mysigt och vi hjälptes åt allihop. Så det blev det. Men här var det att jag fick lov att vara hemma då, eller där hos Sjögräs. Och de klädde, jag kommer ihåg så väl att han, herr Sjögren, han hade frack på sig, inte frack utan smoking. Och både, och så hade de en dotter som hette Eva. Och de kom i lång klänning, här de klätt sig på julafton. Och sen ute i köket var det en sån där, de ringde, de tryckte på en knapp där i matsalen. Så följde ner en lucka i köket och då skulle jag gå in med maten. Och jag fick sitta där och passa länge. Men sen, och jag fick sitta själv i köket och äta lite. Och jag vet så väl, fru Sjögren kom ut med en ljusstump. För det var ransonering även på ljus. Och det var jag ju väldigt glad för, en sån där litet julgransljus. Som hon satt i en ljusstake och satt vid mitt lilla bord där jag satt åt själv. Men sen när allt var klart, när de var färdigserverade och så vidare, då fick jag ta min cykel och cykla till Storgatan där mina systrar var. Febe hyrde rum vid Oskarskyrkan på Storgatan. Och där hade hon fått ett paket ifrån vår mor med lite mat och julklappar. Så då firade vi tre syskon jul där på hyresrummet. Och det var inte stort, men det gick ju. Och sen var det bara att cykla hem igen. Och då stod disken och väntade.
Många säger ju att de här helgerna, jul och nyår, att de är väldigt plågsamma för många människor. Särskilt ensamma människor. De här helgerna, de väcker naturligtvis många minnen. De väcker också kanske längtan. Längtan till hembygden, skrev Fröding om en gång. Så sjunger Mando Diao, Strövtåg i hembygden. Med text av Gustav Fröding.
Ängarnas gungande gräs och med min hembygd och hälsa mig glad. Var mig hälsad, men var är min faders skog? Det är tomt bakom lönarnas rad. Det är tomt, det är bränt, det är härjat så kallt. Där den låg ligger berg. Innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst, och hans levnad blev sorgsen och tung. Det är tomt, det är bränt, jag vill lägga mig ner in vid sjön för att höra hans tal om det gamla som gått medan tiden led. Sorgsna och solande svar han slår, men så svagt som det blå vore dröm. Det är kastat för vind sedan 20 långa år. Det är dött och begravet och glömt. Där det kära gestalter och synen nyss, där står gamla i all stängs dag.
Hur många julklappar har du köpt i år där du har betalat med kontanter? Ja, det är nog inte särskilt mycket. Även den här frågan om kontanthantering och pengar, sedlar och mynt jobbar PRO med. Man jobbar för att man ska ha kvar betalningsmöjligheterna med pengar, vanliga pengar. Och det gjorde att Kristina träffade regeringens utredare som håller på med de här frågorna.
Då resonerar vi med honom, och där vi förde fram just den här oron med att den här avvecklingen av kontanter, den går alldeles för fort. Så att jag sa just det, för det var jag som förde talan från alla pensionärsorganisationer vid det här tillfället. Så sa det att vi är lite oroade på att när den här utredningen så ska lämna sitt förslag då i maj 2019. Och sen ska den då bearbetas, blir det en proposition till riksdagen. Så kanske man står i fullbordat faktum att det finns inte några kontanter i handen. Och han var medveten om det och sa också att det är en parlamentarisk utredning, att som jag tycker var glädjande att höra, att flera utav de politikerna då från riksdagen som sitter med, det sitter ju en från varje politiskt parti i den här, eftersom den är parlamentarisk, de har också precis som vi sagt att man måste skyndsamt behandla den här frågan och se till så att det är så att riksdagen har ju beslutat om att det är ju legala betalningsmedel, är ju sedlar och mynt, och då måste man kunna hantera det också. Och så har också regeringen uttryckt det.
Men vad ska resultatet bli av utredningen enligt din mening?
Ja, jag tror att man måste se så att alla har en möjlighet att överhuvudtaget kunna. Men så länge som riksdagen har sagt att det här med mynt och sedlar är legala betalningsmedel i vårt land, då måste de som av olika anledningar väljer det, måste kunna också ha möjligheter att använda de här mynten och sedlarna.
Och gubben satt i lampans sken och räkna upp hur fort man är. Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8, 21. Ja, det är visst och sant. Han var så glad att varje slant. När han räknar på nytt och på nytt och på nytt så fort han nått sin hand.
Ferro följer naturligtvis den digitala utvecklingen som man inte har något emot. Tvärtom. Men man vill ju samtidigt att det alltid ska gå att handla med kontanter. Trots att Tyresö har ett så rikt föreningsliv så är det väldigt ont om lokaler där man kan hålla till med sina aktiviteter. Och därför har det bildats en förening, föreningen Kulturcentrum Kvarnhjulet. Ordförande och sammankallande är Börje Eriksson och vi ska prata lite med honom om varför även PRO är engagerad i den här föreningen.
Ja, det är inte bara pensionärer egentligen som behöver ett kulturhus. Det är ju en fråga om att skapa träffpunkter för alla ålderskategorier egentligen, ända ifrån barn till pensionärer.
Ja, men speciellt pensionärer, vad ska de göra där?
Det här med pensionärer är ju lite speciellt i det här sammanhanget, därför att idag så finns det väldigt mycket ensamma människor, speciellt pensionärer. Den ena parten till exempel är avliden och då tappar man mycket av den här sociala biten, att träffa folk och prata och så vidare. Så därför är det viktigt med träffpunkter utan något slag. Och kulturhus kan vara ett utav, där man kan komma och fika, läsa en tidning, ta en kopp kaffe och träffa andra människor.
Finns det hobbylokaler och sånt där också?
Kan finnas det. Det beror ju på hur mycket man bygger ut det här. Men
man spelar instrument eller ägnar sig åt yoga eller spelar kort. Vad ska man göra? Vad är det för typer av lokaler som behövs, menar jag?
Ja, men vi har ju, det ska jag kanske nämna då, att jag har varit med och bildat en förening för att väcka opposition för ett kulturhus här i Tyresö. Och vi har ju frågat ett antal föreningar i kommunen, vad är det för lokaler de skulle behöva egentligen i ett sånt här kulturhus då? Sen har vi dessutom gjort studiebesök på ett antal kulturhus eller folkets hus runt om i landet. Och där finns det i regel alltid. Det finns ett bibliotek, det finns en restaurang, det finns lokaler där man kan ha fest och det finns konsertlokaler, bio, konsert och teaterlokal gemensamt då. Och fritidslokaler, lite yngre människor som kanske vill spela bordtennis eller någonting sånt där.
Blir det någon integration här eller är det bara lokaler för pensionärer respektive lokaler för unga? Eller är det...
Nej, i ett kulturhus så är det ju meningen att man ska blanda. Om jag tar som exempel i den här föreningen jag pratar om som vi har startat, eller ja, som vi har startat här i Tyresö då, så har vi ju tänkt oss att den skulle byggas på vid Kvarnhjulet. Det vet väl alla invånare i Tyresö var det ligger. Där finns ett antal lokaler som man kan föreningar kan hyra. Men i samma område där har vi tänkt att man skulle bygga ett kulturhus. I samma område så finns det någonting som heter Kulturskolan, som åtminstone alla föräldrar i kommunen känner till förmodligen. Och de har i alla år saknat en lokal där de kan framföra sina teaterstycken eller konserter och så där vidare. Vi har en teaterförening som är väldigt aktiv och duktig, som inte har någon lokal för sina uppträdanden. De kan inte ha inga repetitionslokaler. De har alla sina klädförråd och prylar som man använder. Har man lyckats hyra in i en fuktig källare, så de styrmoderligt behandlade, kan man säga. Och det här skulle lösa väldigt mycket av deras problem.
Ska det finnas café och restaurang också?
Ja.
Vem sköter det då? Är det någon entreprenör?
Eller? Entreprenör i så fall, i de flesta fall har vi. Ja. För har man till exempel teaterföreställningar eller konserter, så bör man ha tillgång till någon café eller som folk i pausen till exempel kan gå och få sig någonting till livs.
Skulle du tänka dig att kunna gå dit själv när det här finns på plats, det här kulturhuset?
Absolut, absolut.
Vad ska vi göra då?
Med konstutställningar och kanske andra utställningar också. Plus att gå dit och fika och träffa folk. Bio, teater, konsert, absolut.
Men är inte det här en del som vi redan har? Vi har en biograf, vi har en utställningshall i centrum. Och...
Vi har en, för att börja med utställningshallen i centrum, så måste man beställa tid 2 år i förväg för att få plats där. Och den är inte särskilt stor heller i sig. Och när du pratar om bion då, så som bio då, så fungerar det ganska bra, den här forellen. Men som konsertlokal eller teaterföreställning är den hopplös. Alltså det finns inga omklädningsrum, men akustiken är under all Man kan ju tänka sig att en sån här lokal, man skulle kunna vara i gymnasiet till exempel. Men det är likadant där. Jättedålig akustik och det finns inga... Man kan inte ha någon slags servering i samband med en teaterföreställning eller konsert. Så vi är styrmoderligt behandlade. Föreningsliv och kulturlivet i Tyresö är verkligen styrmoderligt behandlade.
Då kan man verkligen tycka att den här föreningen för kulturhus i Tyresö är viktig och angelägen.
Ja, absolut. Får vi igenom det som vi håller på med idag, så skulle kultur- och föreningslivet få ett jättelyft i Tyresö.
Hoppas vi på.
Det hoppas vi på.
Det sa Börje Eriksson som representerar föreningen Kvarnhjulet. Ja, nu är det dags för lite jultoner igen, och den här gången blir det faktiskt Mozart. Jag tänkte att vi skulle fråga Kristina Tallberg, som är PRO:s ordförande här i landet. en sak som kanske många ställer sig ibland. Finns det ingen gräns för vilka frågor som PRO ska syssla med?
Men vi har ju att jobba med de frågor som... Alltså det är klart att äldre är ju ingen isolerad grupp i samhället, utan vi kommer ju att jobba med väldigt mycket frågor som berör äldre. Vi vet ju att till exempel när vi har det här med betalningar nu, så är det saker som speciellt drabbar många äldre i högre ålder, att man får svårigheter i sin vardag. Och då är det klart att då är det viktigt för oss att jobba med de frågorna. Sen behöver inte vi jobba med alla frågor. Vi jobbar ju inte med frågor. Vi vill självklart att det ska vara hög kvalitet i förskolan och i skolan. Men det är ju inte frågor som vi jobbar med direkt. Utan vi vill ju ändå att det räknar vi med att det är andra som driver de frågorna. Men vi är ju berörda, för att det finns ju barn och barnbarn och barnbarnsbarn som man vill ska ha det bra, va? Och då blir man indirekt berörd. Men det är ju inte frågor som vi använder vår tid i riksorganisationen. Utan det är ju frågor som berör äldre. Och då handlar det om dels om det här med pensionerna, är ju självklart. Det var så det startade vår organisation. Det startade också med det här med frågor om bostäder, som på den tiden 1942 för många var urusla om man var äldre. Och var det så att du inte var särskilt rik, utan mer hade, ja, till och med var fattig, ja, då hade du urusla förhållanden. Men att det har kommit frågor, det handlar om frågor som berör oss naturligtvis, som det här med klimatsfrågorna.
När man ser på hur barna växer upp och står i, kan man undra om barna någonsin får det som vi. Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor, finns det får och kor och vatten och luft, kan de sola sig gratis, finns det blommor och blad, har de fläsk och potatis, kan de ta sig ett bad. Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl, men man hoppas att barna ändå får ett glas öl. Ha det bra i värmen på en Sarakrog, rosenrött och himmelsblått. Ska det vara, vårt liv är inte bara knog, öl är till exempel gott. När man ser på hur barna växer upp och står i, kan man undra om barna någonsin får det som vi. Om det finns jobb, om det finns mat, om det är dritt där de bor, finns det får och kor och vatten och luft, får de döttrar och söner, har de dragspel och vals, har de kvar bruna bönor, har de någonting alls. Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl, men man hoppas att barna ändå får ett glas öl.
Hur är det med interndemokratin då i PRO? Fungerar den bra, tycker du?
Ja, det, alltså vi har ju våra stadgar, och då säger vi att den högsta beslutande instansen, det är ju vår kongress. Den består av 200 direkt valda ombud från hela landet. Vi kommer nu att tala om till distrikten hur många ombud var och en får, men det baserar sig då på medlemstalet antalet fysiska personer som medlemmar 31/12. Så att så snart vi har sett det så kommer vi tala om hur många ombud till exempel Stockholms län kommer ha, hur många kommer Uppsala län att ha och så vidare. Sen så finns det också till kongressen så har vi också, vi har en annan mellanled i vår organisation som heter representantskapet som består av 40 ledamöter. Så de är också beslutande på kongressen. Och sen är det styrelsen som består av 11 ledamöter. Och styrelsen har rösträtt i alla frågor utom frågor om ansvarsfrihet. Så att kongressen består av 251 valda ombud.
Det här med medlemskap, sa du nu. Du menar medlemmar, fysiska medlemmar? Ja. Och inte. Är det nytt nu?
Nej, det har varit så hela tiden. Den biten har varit så hela tiden.
För den här diskussionen som var för tidigare här i höstas, den handlade ju om hur många medlemskap man hade i förhållande till hur många medlemmar som... Mm.
Det var en siffra som vi redovisade till Socialstyrelsen som var medlemskap.
Och det är ändrat nu?
Det kommer att ändras,
ja. Jaha, okay.
Alltså vi kan ju inte ändra det för... Ja, i vår nästa redovisning. Och sen, men det är antalet medlemmar som är grunden till hur många kongressombud och hur man väljer. Sen kommer man då att till exempel, jag tror, jag är inte riktigt säker, men jag tror att förra gången hade Stockholms län som är vårt största distrikt och där Tyresö ingår då bland annat, så tror jag man hade 27 ombud. Och då får man se lite grann, det blir ju för valberedningen och så blir det ju årsmötet i distriktet i april som beslutar om vilka ska vara de här 27 ombuden då. Mm. Och de nomineras ju in till valberedningen. Så till exempel från Tyresö då, så får, nu har inte jag sett där när man ska göra det till valberedningen i distriktet, men då, om man är intresserad i Tyresö då får man ju då föreslå några personer som man tycker också borde kunna vara kongressombud, en eller två. Man kan ju inte räkna med att man ska ha 10 av 27 ombud, men man kanske satsar på en eller något, så en eller två då.
Lycka till med kongressen.
Ja, tack ska du ha.
I juni.
Ja, så får man se om det ska ju väljas en styrelseordförande också vid kongressen, så får vi se vad det blir för resultat. Men det är de valda ombuden som väljer.
Hålla tummarna för Tyresös kandidat. Vi ska återvända till Eva-Lis 90 som bor i Fornudden och fråga henne med tanke på det här planerna på kulturhus för bland annat för pensionärer. Ja, vad har du för intresse nu när du är...
Ja, gud, det är alldeles för många.
Ensam. Jaha.
Ja.
Hur ser almanackan ut?
Ja. Det är almanackan, den är fulltecknad. Jag har inte, det börjar torna ut, jag måste lugna ner mig lite. Men jag har haft väldigt många intressen. Jag sydde ju till mina barn och till mig själv, sydde jag våra kläder. Och jag virkade och stickade och gjorde sånt. Och sen tyckte jag om att dreja i lera. Och sen dansa ballett och gymnastik och musik. Teater ska vi inte tala om, och ballett. Allt som är det med teater och sånt.
Ja, men idag då? Vad är
ja,
idag?
Ja, jag är nästan lika tokig fortfarande. Fast jag har fått lugna ner mig. För jag har ju så ont i kroppen. Men musiken är kvar. Och där har jag abonnemang på Bärvaltallen. Och sen har jag Samba kan nästan som är helt... Ja, det är så roligt så man kan inte tala om det. Men då är det att min syn börjar bli sämre. Så att de här prickarna på kortet börjar bli lite suddiga.
Är du med och tävlar då också?
Ja, det är tävling en gång om året och då vill jag vara med. Åtminstone var det förra året. Jag tar en dag i sänder numera. För man vet aldrig. Så är det. Livet är hårt, men... Jag älskar livet fortfarande trots att jag är så gammal. Och så blommor, trädgård och fåglar. Ja, jag är så intresserad av så mycket.
Är du aktiv i trädgården också då?
Nej, det orkar jag inte längre. Så är det.
Och så musiken då? Vad betyder den då?
Ja, den betyder, fanns inte musiken, då skulle inte jag finnas heller. Vad den har hjälpt mig genom mycket sorger och bekymmer. Första gången vet jag, ja, alltså ett äktenskap, det går ju aldrig smärtfritt genom hela livet. Utan det har varit lite knaggligt. Och då vet jag att jag gick ner till biblioteket och lyssnade på Trollflöjten. De hade alla skivorna och de lyssnade jag igenom gång på gång. Jag gick ner där och lyssnade. Och då kom man ju bort ifrån det lite.
Om du skulle välja något speciellt stycke som vi skulle spela nu här i radio, vad skulle vi spela
nu? Nu, ja, hur det är. Ja, men det är för långa. Beethoven, det är min älskling. Då har jag ett porträtt hängande på väggen till och med utan honom. Och det är ju den här pastoralsymfonin. Den är underbar. Han beskriver naturen så bra. Och när det börjar åska och blixtra och sen när solen kommer fram igen. Man hör det precis på musiken. Men så har vi ju då Mozart. Och det är... Nej men, oh, då vet jag. Klarinettkonserten. Mozarts klarinettkonsert.
Ja,
den är helt underbar. Och det kan man ta...
Ska vi ta en andra, liten sats?
Eller en liten av det som är bra. Jag vet inte om det är första eller andra kanske.
Andra är han.
Är det Fröst som spelar?
Ja, det kan
vi ta. Åh, oh, honom har sett. Han är underbar.
Ja.
Oh, med sina... Ja, han spelar med hela kroppen.
Ja.
Ja.
Ska vi avsluta med den?
Ja, det går väl bra.
Thank you.
Ja, det här med att fira jul, det har vi ju betraktat så självklart att det alltid har gått till på samma sätt. Men det, du har läst på lite, Börje, om julfirande. Har det alltid sett ut så här som det gör på julafton nu?
Nej, julfirandet ser idag annorlunda ut mot vad det en gång gjorde. För det är inte alltid som vi har suttit och kollat på tjuren Ferdinand och Kalanka och druckit glögg. Julfirandet har faktiskt ändrats radikalt sedan början av 1900-talet, särskilt i Sverige. Förr i tiden så var det inte ovanligt att förberedelserna för julfirandet, det tog ju veckor. Och ofta så gjorde man all maten själv. Lutfisk, korvar och bakverk tillverkades samt producerades lokalt på gårdarna hos familjerna. Och julklappar var det ofta sparsamt. Ja, på tal om det här med julklappar, ja, så sa jag att man tillverkade de flesta julklapparna själva. Och det kunde vara så enkla saker som exempelvis en träfigur eller ett bröd. Det var först efter det andra världskriget som var över som ekonomin växte sig så stark att vanliga människor hade råd att köpa julklappar i handen.
De här jultraditionerna vi har nu då, med tomte och julgran, har du hittat någonting om ursprunget till de grejerna?
Ja, julgranen till exempel. Man började med den traditionen inte förrän på 1600-talet, och det tycker jag är väldigt länge sedan. Det skedde i Tyskland, och i mitten på 1700-talet så började traditionen slå rot även i Sverige. En annan sak som glögg till exempel. Det var redan på 1000-talet som traditionen med glögg kom. Då greker och romare av smakförbättrings- och hälsoskäl började krydda vinet. Men det var inte förrän slutet av 1800-talet som det började bli populärt med glögg i Sverige. Och då började vinhandelsfirma dessutom tillverka färdigblandad glögg. Förut så gjorde man det själv tidigare.
Ja, man har väl alltid haft någon smaksättning till vinet. Pimpinella och sånt där, så för att vinet smakar egentligen inte särskilt gott.
Nej.
Som du sa, det är smakförbättring, det här med glögg kanske.
Ja, jultraditionen med jultomte kommer från Holland, varifrån den senare spred till bland annat USA. Och från USA fick vi traditionen hit till Sverige på 1800-talet. Och den jultomte som vi har idag är en blandning av den gårdstomte som fanns i gammal svensk folktro och den amerikanska Santa Claus, eller Cloud, Klaus, Santa Claus tror jag den heter, man uttalar det.
Viktor Rydberg, han har nog beskrivit tomtens roll ganska bra i den här dikten.
Snön lyser vitt på taken.
Midvinternattens köld är hård men rättvis.
Ja, det här med jultraditioner då, det är ju ganska olika i olika länder. Och i Nederländerna så skiljer sig också datumet och julen firas. Det sker nämligen den 6 december istället för 24. Firandet är en tidpunkt då barnen väntar på, det heter Sinterklaas och hans kompanjon Svarte Petter.
Jaha.
Som kommer ner från skorstenen och lämnar godis och nötter till pojkar och flickor som skött sig under året. Dessutom är det vanligt att man ställer fram en sko fylld med hö och socker till hans häst. Ja. Japan.
Ja.
Man kunde tro att Japan, de äter ris och sushi under julafton. Men det är helt felaktigt. Någon som nämligen är väldigt populärt är att äta julmiddag på Kentucky Fried Chicken.
Tja.
Vilket är en amerikansk snabbmatskedja. Faktum är att det är så eftertraktat att man ofta måste boka bord långt i förväg för att få en plats under julafton.
Oj, ja.
Grönland.
Ja. Har du tagit reda på det också?
Det är ett litet land till befolkningen men är enormt till ytan. Under julen passar många byar och samhällen på att samlas under samma tak. Där avnjuts bland annat mat i form av rått sälkött som legat under en sten i flera månader tills det har blivit komprimerat. Det är någonting som de flesta grönländare anser vara något av en delikatess. I Slovakien har de en ganska lustig tradition också. I början av middagen på julafton då så tar ofta pappan i familjen en sked av något som kallas loxa. Och loxa, det är en traditionell slovakisk julmat som består av bröd, fyllning och vatten. För att sedan slängas upp i taket. Han tar alltså en sked och så slänger han upp den där geggan i taket. Och desto längre skeden hänger med loxa så stannar i taket, desto rikare blir skörden, sägs det. Jag skulle bara nämna då, apropå PRO i Tyresö, den första månadsmötet som vi har i vår, den 31 januari, då kommer Anders Linder, lira med Anders Linder. Och det är inte vår Anders Linder här i Tyresö, utan det är den här spexiga killen som vi har lyssnat på förut. Och dessutom kommer Carl-Johan Karlsson att informera om framtidsfullmakt. Första pubben som inträffar den 15 februari och som inte är på det vanliga stället utan är på stora Nyforssalen den här gången eftersom de håller på och renoverar det ena huset där på i Kvarnhjulet. Då kommer Göran Andersson och sjunger med två stycken dragspelare varav den ena är Bosse Toresson. Faktiskt. Ja, det är rätt.
Ja, då ses vi kanske.
Ja,
ja.
Okej.
Okay. Och snart är det nytt år. 2018 knackar på dörren. Och du som tillhör den rätta generationen minns naturligtvis nyårsafton från Skansen. Tolvslaget. Då Anders de Waal läste Tennysons nyårsklockan. Senast var det Pernilla August. Men låt oss gå tillbaka lite grann i historien och höra hur det lät när Anders de Waal läste nyårsklockan.
Ring klocka, ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norrskens sky och markens snö. Det gamla året lägger sig att dö. Ring själa ringning över land och vatten. Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första skälvande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut och ring in sanningens till oss som famla. Ring våra tankar ut ur sorgens häkten och ring hugsvalelse till sargad barm. Ring hatet ute mellan rik och arm och ring försoning in till jordens släkten. Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar och forngestaltningar av split och kiv. Ring in ett ädlare, ett högre liv med bättre syften, mera rena lagar. Ring ut bekymren, sorgerna och nöden och ring den frus när tiden åter varm. Ring ut till tystnad, dikt nattens gatularm. Men ring till sångarhjärtan skapar glöden. Ring ut den stolthet som blott räknar anor, förtalets lömskhet, avundens försåt. Ring in det rätta på triumfens stråt och ring till seger mänsklighetens fanor. Ring, klocka, ring, och seklets krankhet vike, det dagas släktet fram i styrka går. Ring ut det tusen krigens år. Ring in den tusen åra fredens rike. Ring in den tid då andarne befrias ur själviskhetens sammansnörda band. Ring mörkrets skuggor bort ur alla land. Ring honom in, den bidade Messias.
Och så vill vi avsluta med att önska alla lyssnare en god jul och ett gott nytt år.